Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Perfekt, då kör vi. Då har du som har rättat in det här avsnittet kommit till Kedja Ut ytterligare en gång. Vi är en podcast om discgolf där jag heter Tommy Bäcke och jag gör det här tillsammans med Niklas Nyman och Elina Rydberg. Och vi är i sluttampen för att ta oss iväg mot helgens stundande par SM. Och till våran hjälp idag så har vi TD:n himself, Ossian Katak. Och jag tänker att vi börjar med en faktaruta, precis som vanligt.
Jajamensan. Hur gammal är du?
38, nyligt fyllda.
Det är en mycket bra ålder. Var bor du någonstans?
Jag bor i Luleå, på Porsön faktiskt.
Vad jobbar du med?
Jag är i detta nu jobbar jag på en restaurang, ett sommarställe som heter Bryggan som har varit kallat BBB förut. Och det gör jag i sommar för att sen börja plugga på Porsön återigen till lärare i höst.
Just det. Hur länge har du spelat discgolf?
3,5 ska vi väl säga. Den första hösten jag varit inlurad kan knappast räknas, men sen så gick vi på det i februari på Serpent Hill året efter, så ja, men säg 4,5 där någon gång.
Just det.
Ja.
Vilken var din första disk?
Du, min första disk minns jag faktiskt inte. Jag köpte ett starterpack, men jag minns inte vad det var. Men jag vet att jag kastade bort 2 av 3 på första rundan och var svinsur. Jag vet inte om det var dåliga diskar. Så jag köpte en ny. Den första jag minns som jag köpte, det var en ballista. Den lät svinsnabb. Så den kan väl, jag vill säga ballista. En vanlig ballista, optoballista.
Ja. Vilken är din favoritdisk?
Jag har jättemånga, men jag måste nog svara Harpan. Det är det jag säger till alla. Harpan är världens bästa disk och jag slåss med den som säger emot mig.
Ja, det är bra. Har du det, Tommy? Vilken är din favoritbana?
Alltså jag är lite färgad, men jag tycker nya Porschen nu som vi har gjort den har en god potential att bli, men annars är det Serpent Hill som gäller, för allt annat bleknar, allt annat är enkelt så att säga.
Ja. Vi har ju ett par gånger i den här podden pratat oss varma om Serpent Hill och tycker att det är ju kanske Sveriges bästa gratisbana. För spelarna gratis, för föreningen så är den ju inte gratis såklart, men den är Serpent Hill är en otroligt fin bana. Jag hoppas verkligen att vi ska få se fantastiskt fin discgolf efter helgen.
Jag hoppas också det faktiskt. Vi har lagt ner mycket timmar nu i år och i fjol, så den har blivit ändå lite svårare. Den är fortfarande gratis, men vi har lagt upp en sån här, man kan donera 30 pengar om man vill för att spela, och vi har märkt att det är ganska många som gör det, vilket har varit tacksamt för oss också, att man kan tanka gräsklippan och motorsågen och sånt.
Ja, precis. Vi kommer som sagt, och det här avsnittet kommer handla i princip bara om par SM. Det har inte varit några större tävlingar heller att tala om utomlands. Här i Sverige har vi spelats Heatland Open i helgen som var, men vi kommer inte att prata så mycket om den tävlingen alls här nu när vi har Ossian med oss, utan vi tänker sikta in oss och snacka om par-SM helt enkelt. Elina, vill du ta oss vidare?
Ja, men det gör jag gärna. Och ja, jag får börja med att tacka Ossian för att du har tagit dig tiden att sitta och surra med oss nu. Vet att ni har väldigt mycket att göra framöver och så, för att få allting klart inför helgen. Men jag tänker att vi börjar som så med att vi skulle vilja veta lite bakgrunden. Alltså hur kommer det sig att ni sökte om evenemang? Varför två banor och lite sånt. Så du kan väl gärna börja med liksom bakgrundshistorien till varför ni sökte evenemang inför 2021.
Vi sökte inte i den egentliga meningen man söker, utan vi blev tillfrågade om att ha det. Mm. Som jag förstod det. Vi blev tillfrågade, och det här var det var sent i fjol, någon gång november, december. Nu minns jag inte exakt datum, ni får väl...
Det borde vara där i december i kring.
Ja, det låter rimligt, för jag minns att vi satt och diskuterade gin och par SM någon gång i december. Och vi tyckte att det är ändå kul, för det låter lite hybrisigt, och för er som lyssnar, jag låter så här. Men vi är ganska mallig över den här banan, och jag som inte har spelat så länge, med tanke på hur länge banan har existerat, så jag är också mallig, och alla som är med får ju göra sina egna förändringar, bara man, det är fritt fram, vill du göra en ändring, gå och gör det, men du får göra det själv såklart. Man får hjälp och så vidare, men vi är mallig över banan, så för att den är svår, och den är ju så belönande när man väl lyckas. Man blir så sjukt lycklig när man lyckas ta en birdie på 16 exempelvis. Och vi sa, ja men vi är ganska nöjda med banan, ta hit folk så får de se. Ni har ju också som sagt pratat gott om det, och det tackar vi hemskt för, ödmjukast. Och allt bråt är ju borta, alltså, eller har växt igen, för det här är en gammal soptipp Serpentil. På vissa håll kan man fortfarande se något kylskåp sticka ut och så där, men det är överlagare. Nu är det riktigt riktigt fint. Tittar man så är det inte en soptipp. Så vi tänkte, ja, men vi kör på det, men vi tycker att den kanske inte räcker, för att den är ju tekniskt utmanande, men det blir ju fördel då för de tekniska spelarna. Så vi ville sätta ihop en komplett tävling, och då pratade vi om Porschen, och Porschen är Luleås äldsta bana. Och den har behövt sig en uppsnyggning ganska länge, flera år faktiskt. Mm. Men det var ett bra incentiv att faktiskt ta tag i det och göra något åt det. Och eftersom jag blev TD mer eller mindre, för att jag var den enda som var sugen på att göra tävlingar och tycker att sånt är roligt. Så vi satt och diskuterade, men vi gör det, och så gör vi om Porschebanan och ritar upp den. Så vi började rita och reka i djupsnön redan i januari, var den här dåren ute i djupsnön och klapsa, och tyckte att ja, men det här kan bli ett bra hål. Ja, jo, men tänk om det växer igen, då kanske det blir svårt också.
Och som är van med lite snödjup här uppe i Norrland, så vet vi ungefär vad du har gått igenom. Ni har ju knappast mindre snö uppe i Luleå än vad vi har här nere i Umeå.
Nej, det var stundtals midjedjup, men både jag och hunden tyckte det var roligt, så det gjorde ju ingenting.
Det är fantastiskt.
Jag tänkte det här lite grann med bakgrunden. Eftersom att jag sitter ju med i tävlingsgruppen, och det handlar väl lite grann mer om att vi vill försöka sprida ut förbundstävlingarna över landet. Och då fick ni frågan om jag inte missminner mig nu, så tror jag att ni fick frågan om individuella SM eller par SM. Eller om det var att ni fick lag SM och par SM.
Jag tror vi bara fick par om...
Ja, för jag tror att det var medan vi hade lagt fram förslagen hos oss i tävlingsgruppen, så att vi landade till slut i att ja, men par SM blir bra. Så det var på den vägen egentligen det är som ni har fått frågan, och att jag tycker att banan är så otroligt fin där uppe, Serpent Hill då. Och det är ju ett litet, ja, det är ett litet missförstånd att Porschen blev med i det här från första början. Faktiskt ska jag vilja erkänna, men det är ju det har ju blivit något gott utav det, eftersom att nu har ni fått bygga en till jättefin 18-hålare. Vad jag har sett på bilderna så ser ut att kunna bli eller ser ut att vara jättefint där nu. Så att det vart ju en vinst ur missförståndet, så att säga. Så att det ska bli otroligt intressant att komma upp och se den här nya banan, så att säga.
Jo, det var något med, för vi tolkar från början, tolkar vi det som att, ja, men att det ska spelas över två banor, att det var nästan som ett krav att man skulle ha två banor, och det var som, ja, men det blir svinbra, för då har vi ett incentiv att rycka upp den där. Så vi beställde nya korgar på en gång, för det var ju helt klart tunget att ha. Så vi beställde nya korgar, och sen hann ju korgarna komma, och så då fick vi bara, ja, fast skulle vi inte bara köra på Serpent? Och då sparkade vi back ut, för nej, nu har ju vi jobbat ganska hårt med det här och beställt och lagt ut 70 lopper på nya korgar, då vill vi ju faktiskt använda dem. Och ja, men ganska mycket rekjobb framförallt har vi gjort. Det är många timmar som vi har gått runt och både i snö och vatten, och på våren klafsat i gympastövlar, som min dotter brukar säga, för att reka dem. Då hade vi redan bestämt oss när vi ska köra på två banor, för att det blir roligare så, och det känns lite proffsigare.
Ja, precis. Nu, det har ju fallit väl ut det här. Det har blivit bra. Det var lite gnissel så från lite olika håll. Behöver inte nämna någonstans så kring det här, men jag tror i slutändan så kom det här att bli ett väldigt uppskattat evenemang totalt sett.
Och det tror jag också.
För det är många, att det är lite många par som får vara med.
Ja, men det är lite som offren säger också, för att Serpent kanske gynnar dem som kastar tekniskt och tajta linjer, men sen så är det ju någonting med känslan av att kunna bomba på lite också. Som kanske Porscheheden då erbjuder lite mer.
Jag lovar dig att du ska få bomba så mycket du bara orkar.
Ja, perfekt. Tommy alltså.
Ja, väl själv. Alla kan ställa upp er i skostorleksordning, ska vi bomba.
Jag har faktiskt plockat med mig en och annan extra driver den här gången, så får vi se vart det landar någonstans. Men jag tänker, ska vi studsa vidare? Vi har fått lite bakgrund till varför vi har hamnat just Luleå. Jag tycker personligen att det är helt fantastiskt. Jag har varit där tidigare i den här säsongen och spelat Serpentil, och ja, jag känner mig lika privilegierad varje gång när jag ställer mig på första tiden. För jag, som sagt, ni som lyssnar på podden sen tidigare, ni vet att jag älskar Serpentil och har höga förväntningar, men förmodligen rättvisa förväntningar på Porscheheden också. Men om vi ska börja lite grann på Serpent Hill, är det några förändringar som är gjorda där mot ordinarie bansträckning just inför paresen?
Nej, det är det inte. Vi hade lite diskussioner, men sen insåg vi att den här banan är så pass svår, så det finns ju inget att göra svårare. Vi har gjort några förändringar sent i höst. Alltså förra hösten har vi gjort några förändringar. Ja, men att vi har höjt någon korg, förlängt något hål. Så där. Det har vi gjort. Det är nytt för i år, men det är den tävlingssträckningen som du spelade tidigare i år. Det är den vi kommer att spela, och vi är ganska nöjd med den. För att den bjuder på ett ganska brett spektrum, tycker vi. Man måste kunna prestera ett brett spektrum av kast över 18 hål sätt för att kunna prestera bra. Sen är den ju, ja, du har antagligen nämnt det, jag har hört det, men den är ju inte så förlåtande, den här banan. Så vi är nöjd med den. Vi har inte valt att göra den svårare, utan vi tycker att den håller redan en hög standard utan att man behöver ändra den på något.
Jag instämmer, för den är, som du säger, så är den inte förlåtande, men samtidigt är man där och träffar sina linjer, och då kan man ha hur kul som helst över 18 hål. Men det gäller att man också är på det humöret, för ruffen är tuff alltså.
Ja, det är en liten, det är inte mycket marginal på många hål, och missar man lite grann så kickar man ju rakt åt skogen faktiskt, bokstavligt talat i skogen.
Vi har ju, det är en par 63. Det är 7 par 4 och en par 5, resten par 3. Största förändringen för mig nu i våras, för er som inte har varit där, så är det en par 5, hål 16 är det jag pratar om nu, som sist jag var där och spelade precis hade byggts om. Och då var den lite så ruffa, men i terrängen och så där, att ta sig fram på fairway och sånt också. Men där hade ni fått till väldigt fina, just miljön var väldigt fin. Ni hade gjort en upphöjd korg, eller så att det sitter i en slänt med en damm framför. Och jag tycker ni har fått till jättefint. Vill du berätta vad tanken var när ni gjorde det från början? Kring själva det hålet.
Det hålet har ju senaste 4 åren sedan jag började spela har den blivit förändrad nästan för varje år har den gått igenom. Och det började väl med att den var lite för enkel. Och om man nu kan tycka det om det hålet som det ser ut idag, så var den faktiskt för enkel, och jag är benägen att hålla med att om en nybörjare kan regelbundet ta par och birdie, så är det för enkelt hål. I alla fall för det som är tänkt här. Så då har vi som förlängt den, och till slut så kom vi fram till att vi gör ett riktigt grisigt hål. Alltså det är inte svårare än så, än att vi satt här och sadistade oss och high-fivade varandra för att det här är grisigt svårt. Men det ska inte vara omöjligt, och det är det inte. Nu jag då som 889 rated lyckas ju ta birdie med jämna mellanrum. Det gör jag. Så det är inte omöjligt nu när vi ändå har fått bort alla stubbar. Vi har fått jättebra hjälp där. Och fräsa bort alla stubbar och jämna ut fairwayen och kullen där också. Och vi har fått en traktor som vi har kunnat faktiskt gräva till och platta till den. Men tanken är att det ska vara vårt signaturhål. Och ett signaturhål ska man inte glömma. Man ska inte kunna snacka bort det heller, utan det ska vara kämpigt. Men träffar man sina linjer så har man faktiskt en igelputt. När undertecknade haft det blev då en OB5, för efter det var ett trött och kasta rakt i vattnet, men det är en annan historia. Men det går, det är inte alls omöjligt. Vi har inte sett det hända, men det har varit nära så pass många gånger, och det är ett hål som vi vill att folk ska minnas. Och både med man ska inte tycka att det är för hemskt, för det går ganska bra, det är relativt lätt att ta ett par. Men man ska känna det här att om man misslyckas med att ta par eller birdie, vad man nu är ute efter, så ska man ändå känna att det var ändå ganska kul och jag vill göra om det. Och det är väl egentligen hela Serpent är ju så. Ja visst, det kan gå åt skogen, men man tycker ändå att det var rätt kul. Jag vill göra om det och jag vill göra bättre. Jag vill slå den här banan.
Det är lite den känslan jag har när jag är där personligen också, att så där tycker jag ni har lyckats, åtminstone med mig. Och så sagt, jag kanske inte är rätt man att fråga, för jag blir partisk i den här frågan. Jag är lyrisk av att spela Serpent till, för det är verkligen en sån bana för mig att jag kommer dit och den kräver alla mina kast jag har i vägen, och lyckas jag inte, då måste jag dit en gång till och försöka igen. Och just det här hålet, hål 16, har ju blivit ett signaturhål. Som sagt, det är 299 meter, och jag tror att vi kommer få en del igelux i helgen, speciellt under när vi får se Sveriges bästa par spela där. Vågar du sätta någonting, hur många vi kan få se, om någon?
Eagles, de är lätträknade. Även, nu får ni ursäkta ljudet lite grann, jag ska transportera mig hem från sagd bana. Man ska inte förringa kompetensen hos dem som kommer. Det ska vi inte göra, men max 10. Jag ska inte vara taskig och så, vårt kära hål 16, som max 10.
Jag tror att det blir färre.
Det är rimligt. Det är rimligt med färre, men jag tänkte att jag är positivt optimistisk och tycker att folk är duktiga. Som sagt, Sveriges bästa par ska hit. Så de kan ju få göra 2 stycken, så har vi en femtedel på vägen.
Så visst är det 2 runder på Serpent?
Yes.
Ja, då har de ju 2 försök. Och ifall man säger då att de 5 bästa paren kanske faktiskt lyckas, då är det ju uppe 10.
Ja, det gäller ju att man har bra skjut i armen alltså, för att komma ner så att man har en vettig igel-look där alltså. Men det ska bli otroligt intressant att se.
Verkligen. Faktiskt.
Ja, jag tror mycket sitter ju driven där, för då är det 135-140 meter rakt fram för att nå optimal sweet spot i mina ögon, för att sen kunna ha ett ja,
lika långt formad,
ja, men nästan lika långt, men det är lite nerför, så man kan eventuellt klubba ner på en fairway driver för de allra tyngsta armarna och forma någonting nerför och krascha in i kullen.
Jo, kullen är ju faktiskt tänkt som en kompis just i det fallet, för det är ju en OB-bunker precis framför. Och ja, och man får ju faktiskt två kast per par. Man får ju två försök. Mm. Och tittar man på de här som riktiga långkastarna så är det inte orimligt. Men om alla faktiskt gör det, det vet jag inte. Det är väldigt mycket som kan gå fel samtidigt.
Mm. Men alltså 299 meter, det är väl en lätt Anheuser för Anton Lind, och så tar han väl en putter eller kompass som inspel, och så är det ju easy tapping, eller?
Ja, det är samma för mig.
Ja.
Det är samma för mig, men sen brukar jag vakna och så händer det.
All respekt för Antons längd, men håret är inte utformat så att det är läge att kasta någon Anheuser så.
Och om jag inte missminner mig så är han anledningen till varför Tin har flyttats bakåt, att han valde att göra just så på den tidiga layouten. Då var det trippelmando som sattes i först, men det struntade han helt i och gjorde ändå som man gör och garva åt, och så då åkte Tin bakåt och blev upphöjd, och så var det, ja men försök nu då. Han har inte lyckats efter det. Nej. Så det blir nog inte.
Om
du lyssnar, Anton, du får jättegärna försöka. Du får en guldtia om du lyckas. Nej, vet du får ett dödskallemynt får du om du klarar det.
Mm.
Ja, det gäller er också. Vill ni klara det så får ni också ett dödskallemynt.
Ja, vi ska jobba in i Genicke. Det är klart.
Gills det på träningsrunda också, eller?
Absolut inte.
Det var inte snällt.
Om det finns en film.
Men filmer går ju om att manipulera.
Precis. Ja, nej, jag tror faktiskt helt seriöst att vi ska vara glada om vi går därifrån med en birdie, Tommy.
Ja. Jag tänkte bara höra, är det något, vi har pratat lite grann om hål 16 här. Vilket hål tror du blir det mest utslagsgivande på Serpent Hill?
Oh, det är inte 16. 16 är man förberedd på att det är långt, det är svårt då. Så folk kommer nog, jag tror överlag så tror jag inte vi kommer se några jättehöga siffror på 16. Alltså förutom såklart konstiga kickar och någon som rinner ner i OB. Men återigen, man får två försök. Mm. Det jag tror kommer att vara störst skillnad på siffrorna, det är nog hål 6. Det är i mina ögon ett av de svårare hålen som vi har. Den är avgjort mycket svårare än 16. Just att den kräver ett så specifikt kast.
Och vi pratar 94 meter lätt uppför.
Ja.
Svag Anheuser med gärna lite fade på slutet.
Ja, ja, lite så. Men den förlåter ju ingenting, och det är ganska troligt att det ser man vi på kvällsdisken. Vi kan ju se två kort i rad, och då spelar vi den ändå två, tre, flera gånger i veckan. Man kan se två, tre kort i rad. Man byter lite träd och så är man, ja, men på 17 fairway, och då är det bara att glömma allt vad par heter. Mm. Eller så kickar man ut höger nästan ut mot femman, och återigen, räddar man par, då har man gjort ett fantastiskt jobb.
Det där är masterhålet för er som har lyssnat. Det var där jag kräckte ur mig att jag spelar lite master här.
Det är ingen som håller dig emot det. Inte jag i alla fall.
Nej, det var ju det var faktiskt det hålet. Så att, ja, då vet ni det. Just det. Ja, det var inte det hålet jag trodde på den banan skulle vara det mest utslagsgivande faktiskt.
Vad tänkte du?
Ja, nu har jag ju så dålig koll på hålnumren på den andra sidan vägen. Men det här hålet, det är en par fyra, en väldigt lång par fyra där korgen står bakom en, är det hål 10? Ja. Där man ska som in i en glugg och så ska man förbi en till dunge innan man är framme vid korgen.
Nej, 11 är det.
Nej, det är 10.
Är det säkert?
Alltså är korgen precis typ 10 meter bakom gluggen? Eller en långt efter gluggen?
Den är väl ganska långt efter, alltså den, man går in genom en glugg och så är det dela sig fairway på sig och går som runt och korgen står som på baksidan den dungen som blir i mitten där.
Ja, just det. Ja, det är hål 11.
Och 11.
Det är ett svårt hål, det är det. Men precis som med 16, den går ju att spela. Alltså spelar man den hyggligt smart så är par inte alls omöjligt. Så när man pratar då två personer som får försöka, ja men en går för det och en lägger upp. Det är ett ganska rimligt spelsätt. Då, det tror jag inte alls blir lika illa.
Nej, det kanske. Ja, för jag tycker själv att det är hårt, det är så otroligt svårt faktiskt. Jag tycker att det är nog ett av de svårare hålen på den sidan vägen faktiskt.
Det håller jag med om. Det ska inte stickas under stol och det finns många olika sätt att angripa det på. Men man måste ha i åtanke att det är ändå två stycken som får försöka. Och det har vi haft i åtanke framförallt när vi byggde Porsche.
Mm.
Så du har inte fel när man spelar själv, så håller jag med dig. Men spelar man två så har man ju fortfarande lite... Man ser ju hur första kastet går och kan anpassa sig efter det.
Ja, precis. Jo. Det ska bli intressant. Men jag skräms inte lika mycket av hål 6, ska jag vara ärlig att säga, som av just det hålet. Men som sagt, det är ju två som ska kasta om det, så vi får väl se hur det kommer att gå.
Jag kommer bara behöva göra ett inspel så det är lugnt.
Det jag tycker med hål 6, förlåt att jag avbröt, det jag tycker med hål 6, det är ju så pass snåbart. Hål 11 är ju 174 tror jag. Ja, jättelångt.
190 så, till och med.
Ja, det låter rimligt det också. Det är så jävligt hål. Men hål 6 är ju väldigt nåbart för de allra flesta. Det är ju det, och det är det som är också det jobbiga med det, för man lyckas ju med jämna mellanrum komma igenom. Då ligger man parkat, och det är det som jag tror att det kan få folk att, ja men okej, du missade din drive, jag går för det, jag också, för det är ju så pass nära, det borde ju inte gå att missa, men fel har man ju haft förr. Så det är det jag tror kommer, men tror, vi får väl se.
Mm. Precis. Vad kan du berätta om Porschen, förutom att ni har den i princip en helt ny hårdragning och så där?
Den har ju varit en fantastiskt bra bana för nybörjare som vill få längd, för man har ju bara kunnat bomba, det har inte varit någonting i vägen någonstans. Och jag har ändå föredragit den så själv också när man får och casual spelar, för just man kan bara ladda och det är kul, om man får dumladda och man missar med 100 meter, men det gör ingenting, man tar sitt par och går därifrån. Nu har vi resonerade ju faktiskt, nu blev det ju så att vi ska spela best score på den, så den kommer nog bli lite svår för singel. Den enda utmaningen som har varit där tidigare har ju varit längden, men hade man längd så var det inga problem att gå hur mycket som helst under par. Nu har vi resonerat lite grann, hur gör vi serpent fast ute på ett öppet fält? Och vi har pratat med kommunen. Så fort vi hörde det här, så ja, men det vi nämnde tidigare, så pratade vi med kommunen och kommunen förklarade vilken mark som ägs och inte ägs. Så det har väl varit några konstigheter långt bak i tiden som jag inte ens orkar gå in på. Men kommunen har varit fruktansvärt tillmötesgående. Vi ska all heder åt dem. Så om det är någon från Luleå kommun som lyssnar, bollibomp till er. De har varit i mötesgrund, så vi har fått väldigt mycket mer yta som inte har använts. Som har bara varit egentligen där, parkyta som har fått växa igen. Och även, nu minns jag inte vad de heter i företaget. Akademiska hus heter de. Har också gett tillåtelse att använda en del av deras mark, framförallt hål 1 och hål 10 har vi fått, och det har blivit två riktigt, riktigt snygga hål. som man blir bara nöjd av att se det. Man behöver inte ens spela det. Man bara, ah, det här är superfint. Bra, tack. Så när vi fick den ytan så var det väldigt enkelt för oss att börja reka. Och vi har lyckats göra en bana som inte bara fokuserar på längd. Även om det är ett krav nästan för att göra bra resultat så måste man ha längd. Men man måste också, precis som på Serpent, kunna uppvisa en hel arsenal av kast. Ett brett spektrum av kast. Så man måste kunna kasta alla de kasten som finns egentligen. Allt från roller till forehand eller backhand, hammy och hyzer etc. Även stålshots och så vidare. Och man måste kunna kontrollera dem, och det har alltid varit meningen. Vi resonerar så här, att ska du vara bäst, ska du säga att jag är bäst, så måste du kunna prestera olika kast och ta dig an olika utmaningar. Och så har resonemanget varit bakom. Så det är inte bara bomberhål. Ni har säkert följt på Instagram där jag har varit lite festlig. Men det är hål 8. Det är bara rakt fram. Det var väl det senaste jag la ut. Att det är bara rakt fram. Det är bara 85-90 meter rakt fram, men det är väldigt tight och så är det OB bake, så där sätter det fokus på distanskontroll, men du måste göra det med lite snabbare disk, för det är lågt i tag och du kanske inte alltid kan kasta en putter lågt 90 meter. Kan du det? Bra jobbat, grattis, svinlätt för det, då förtjänar du. Så det har varit resonemanget, att det är ingenting är omöjligt, men klarar du det, varsågod, bra jobbat. Det är få som gör det, och då förtjänar du att få göra det. Så har vi resonerat. Serpent fast på ett öppet fält.
Vi har ju målat upp det på den tidigare lite grann, att Porschen skulle vara just den bombarbanan, så att säga. Men den är ju faktiskt totalt sett drygt 300 meter kortare än vad Serpent till är, även om enskilda hål, speciellt på treorna, kanske är något längre i snitt än vad de är på Serpent till. Så jag tror inte att det kommer bara vara att gå dit och plocka fram sina drivers, precis som du är inne på här, Rostren. Jag var inne snabbt och kollade bilderna du hade lagt upp på Instagram, och det är lågt i tak även på de kortare hålen.
Det kan vara lågt i tak, det kan vara smalt, det kan vara det svåraste kastet enligt mig, det är att kasta rakt fram bara och få den att landa rakt fram. Så den kräver ju även teknisk kunnande. Det måste man ha för att kunna göra bra ifrån sig. Men återigen till resonemanget, ska du vara bäst så måste du kunna hantera alla utmaningar som ställs för dig. Den som gör det bäst kommer att vinna.
Vilket hål tror du på Porschen kommer vara det mest utslagsgivande?
Det finns många bud. Det finns mycket faror på Porschen. Även om det är ett fält så finns det mycket faror som jag tror. Jag vet faktiskt inte. Jag har hunnit spela bansträckningen en gång själv, och det är några sådär som man hatar sig själv för att man, hur fan tänkte jag här? Det här klarar ju inte jag av. Men å andra sidan är inte jag med. Jag tror hål 8 kommer att vara ett svårt hål. Och det är bara rakt fram. För det är så lätt att man väljer en snabbare disk. Och swishar man förbi, och då är det bara stängt. Eller OB. För det är ett OB-dike längs hela vägen, och vart fejdar den bäcken? Och en forehand finns det inte plats för. Så vi tvingar som spelaren att kasta bäcken, och vi tvingar dem att diska upp också. Det går att parka. Det tror jag kan bli svårt. Jag tror den här långa, raka kan bli svår. Om det inte kommer någon som kan ha sönder det. Men det här långa raka är en allé, är det.
Och den har växt igen.
Ja, den har växt igen jättefint. Har den växt igen. Så att det är klaustrovarning när man står på 10. Det är också bara rakt fram 100 meter. Men det är OB vänster. Går man höger om björkarna där på höger sida, finns det ingenting att hämta. Det är inte OB där för att det är självsanerande. OB-vägen för att ja, man ska inte vara över vägen och hamna där, för folk kommer att gå där. Och den tror jag också kan bli jobbig. Håll 4 kommer bli jobbig. Den är jättelång, tror jag.
Ja, 267. Det är väl det längsta hålet på banan.
Ja, det är en par 4. Där har vi Porschen blåser det också. Det är därför vi har valt det, för det blåser i princip alltid. Det är väldigt sällan det vindstilla. Ja, och det är det som kommer, hålen i sig, möjligt ta den här par 4. Den är inte nödvändigtvis så svår förutom distansen. Det är distansen som är det svåra. Lägger du på lite vind, då blir det jobbigt, för då står man där uppe på 10 och man har griller i skallen och funderar på vad kommer hända med disken. Och det är inte så bara, och där är det OB både vänster och höger, så där kräver det precision och längd för att få till det. Inte alls omöjligt, inte 3 meter fairway brett, det är inte Porschen, nej det är inte Serpent Hill, men det är fortfarande jobbigt. Det är mycket mentalt jobbiga hål när man ställer sig, just när man vet vinden. Håll 3 kan, beroende på vinden, så kan håll 3 bli riktigt hemskt också. Alla har potential att vara utslagsgivande, i princip alla.
Jag vet att Elina har varit inne på det här tidigare, på det att hon gärna spelar i skogen där det är och träffar tajta linjer, men att vinden tar henne på sängen ganska ofta, och jag är väl på lite samma ställe här. Jag sitter nästan och räds lite grann när jag kollar på hålkartan för hål 4 att Nicke, det blir tufft.
Ja, men det ska vara tufft. Det är ju trots allt ett svenskt mästerskap, så att vi med mössan i hand lite grann. Men det ska bli, jag tycker att det ska bli fruktansvärt roligt och spännande att spela faktiskt. Det är alltid en upplevelse att komma upp till Luleå.
Precis. Hur resonerar du och Matilda, Elina, gällande träningsspel och sådär? Jag vet att ni åker upp lite tidigare, eller du åker upp lite tidigare i alla fall. Hur kommer ni att lägga upp era träningsrundor?
Vi har väl inte pratat så jättemycket om det än. Matilda är ju uppe redan runt lunch imorgon. Jag kommer imorgon kväll, så de hinner ju gå en runda på Porscheheden innan jag kommer. Och sen kommer väl vi ta en kvällsrunda på onsdag. Torsdag har vi nog lagt fokus på Serpent, tror jag. Sen om vi spelar en runda Serpent och en runda Porscheheden på torsdag, eller att vi fokuserar på en bana i taget, det ska jag låta vara osagt. Spontant så känner väl jag att en bana i taget vore smart, eftersom vi ska spela in oss på 2 banor och har faktiskt 2 fulla dagar att göra det. Det är också därför jag väljer att åka upp redan på onsdag eftermiddag, för att liksom känna att man har tiden. För att ja, det är en sak att spela 2 runder om dagen, men sen ska man också tävla 2 runder lördagen och en runda söndagen. Så att det drar snabbt iväg med träningstimmar och speltimmar.
Det jag är lite inne på här, att visst, Porscheheden är ny för majoriteten, nästan alla. Och det är trots allt bara en runda, eller bara det 33% av tävlingen. Men det är en runda som ska spelas där under tävlingen. Östren, vad är ditt tips där till de som ska spela? Hur mycket fokus bör man dela upp på de olika banorna om man inte har spelat någon tidigare?
Jag tänker att precis som jag måste säga att vi tänkte att det skulle bli 4 runder, men att vi skulle få köra 2 på varje. Får ni ursäkta, nu kommer jag hem så det kanske blir lite skällande. Vi har resonerat som att vi tänkte först från december, så tänkte vi att vi skulle få spela 2 runder på varje bana. För att ja, det är ju superproffsigt och det är nästan som på TV. Men det var inte riktigt så av olika anledningar, och det är okej. Så jag skulle nog Serpent Hill, det där det kommer att avgöras. Alltså
Det är där det kommer att skiljas, Anna, från vetet som det så fint heter. Och jag tror att om man kan prestera bra på Serpent så har man ganska mycket vunnet. För jag tror inte scoresen kommer att skilja så jättemycket på Porscheheden. Även om jag hade önskat det så är det ju trots allt bara en runda. Men spelar man två bra runder på Serpent så har du tagit in väldigt mycket kast på alla.
Så som jag tänker, dels ur FPO-synpunkt, men också då som individuell spelare. Jag ser ju Porscheheden som mycket svårare eftersom det ska mätas individuellt spel. Där kan jag inte förlita mig på min partner på samma sätt som man gör liksom på en best shot eller modified runda. För om jag får ett riktigt dåligt kast, då räknas ju fortfarande mitt dåliga kast fram tills det att vi är i korg. Medan om man då säger att Matilda gör ett kanonutkast på ett utav, ja men säg hål 10 då, på Porschen.
Mm.
Då kanske hennes inspel inte blir lika bra. Men att jag lyckas ändå rädda min bogey från mitt dåliga utkast. Då hade man ju liksom så här, ja, på en lång bana så känns det som att det är skönt att stötta sig mot varandra. Det är väl det jag vill komma fram till.
Det hade vi i åtanke också när vi gjorde de här hålen. Nu blev det ändrat ganska sent att vi kör best score. För att det troddes att det skulle ta väldigt lång tid för att få tid med båda rundorna på samma dag som jag uppfattade. Men vi hade i åtanke just best shot eller modified best shot i åtanke när vi gjorde hålen, för att de är väldigt, väldigt svåra både vad det gäller längd och teknik. Så vi har ju faktiskt planerat dem efter best shot för att man skulle få en lite fel marginal på sig.
Mm.
Så ja, du har helt rätt. Det är en mycket svår bana just så. Den hade varit enklare om man fick förlita sig på varandra. Nu blir det spännande att se vad det blir. Faktiskt. Jag tror inte det är lika för alla ändå. Så det spelar ju som egentligen ingen roll vad man spelar för, så länge alla spelar efter samma regler, samma förutsättningar, så spelar det ingen som helst roll. Det är ju ändå, oavsett vad par heter eller så, spelar du den som kastar minst vinner.
Mm.
Det spelar ingen roll. Men ja, jag köper din oro och ditt resonemang, men jag tror ändå att det kommer att avgöras på Serpent.
Ja, men det kommer det ju, eftersom 66% spelas på Serpent. Men jag tänker ur så här inspelsträning, alltså min träning i hur jag ska spela banorna, så kommer det krävas mycket mer av mig personligen på Porschen, och därför kommer jag nog lägga ganska mycket fokus där, för att där är jag ensam i mitt spel, även om vi spelar på den som får bäst score. Men om båda går bogey, så då spelar det ju egentligen ingen roll, utan där vill man ju försöka prestera sitt bästa liksom.
Ja, jag förstår hur du tänker.
Om vi tittar lite grann på tävlingen som sådan då, Åsren. Hur ser du, har du tittat någonting på vilka det är som kommer och hur parerna ser ut och sådär? Vad har du själv för tankar inför tävlingen?
Jag tänker att jag kanske ska fanboya lite grann när Jesper kommer och får min Halo signerad. Men mer än så har jag inte resonerat. Jag har faktiskt inte haft paren i åtanke alls. Och det har väl alltid varit min grej, att jag har alltid struntat i allt det här, skämt åsido med fanboy-grejen. Men jag har aldrig någonsin brytt mig om vem som står på andra sidan. Jag nämnde det innan, att jag har spelat handboll och jag har spelat handboll på en högre nivå. Och jag har alltid struntat i vem som står på andra sidan. Det är alltid upp till bevis när du står där. Så oavsett vem som kommer så är de välkomna.
och det är upp till bevis. Fältet i sig tycker jag har, jag kollade på det tidigare idag, fältet i sig tycker jag det ska bli kul att se. Det ska bli verkligen kul att se hur våra tankar kring banan, om de verkligen håller för den här nivån. För det är ändå någonting som vi inte vet. Hur håller det här? Ja visst, vi har ju förvisso Jim Andersson som är en riktigt duktig spelare. Vi har Jan Krantz som också är en riktigt duktig spelare som är upp över 1000 ratade. Och om de tycker, vi har ju låtit dem tycka och tänka kring banan också. De skulle nog inte vilja ha det på ett annat sätt heller. Men de verkar nöjd med banorna. De tycker det är lite svårt. Så min stora förhoppning är att alla ska tycka att det är utmanande. Det är egentligen så. Om jag tolkar din fråga rätt, det ska vi väl se. Om jag tolkar din fråga rätt så, vem som än kommer, välkommen. Jag hoppas du har roligt. Det är egentligen mitt resonemang på fältet. Och så oavsett vem, välkommen.
Du var inne lite grann på att Jesper Lundmark som var med och han dök upp som en överraskning för mig. Han ska spela ihop med Emil Dahlgren om jag förstått det hela rätt.
Yes.
Så det blir kul att se han igen. Om vi nu snöar in oss lite grann på de två herrarna, de är ju rutinerade, de har ju samlat på sig massor med rutin genom åren. Om vi tittar bara just på dem, vad tror du om deras chanser i totalen?
Ja, man ska inte underskatta rutin. Det kan man. Det är min. Jag har alltid älskat att vara rutinerad oavsett vad jag har spelat, vad jag har hållit på med. Jag tror de kan utmana om segern. Jag är helt bestämd om det. Sen många av våra hål är ju ändå framförallt Jespers signatur lite grann. Det är bara rakt fram. Är det någonting han har varit duktig på är ju att kasta rakt. Och tittar man på hans disk, ja men Halon är ju en rak disk. Så jag hoppas verkligen att han kan ta isär dem så jag kan ställa mig där och se när han kastar en 100 meters spjut rakt fram. Det skulle inte göra någon annan lyckligare än mig. Så jag tror faktiskt att de kan gå hela vägen. Om det vill sig för dem, om det stämmer. Nu vet jag inte vilken form de är i. Jag har ju inte sett dem spela någonsin egentligen, utan det är bara hörsägen. Jesper, om man har kollat på YouTube möjligtvis. Då återigen, om man är väldigt ny i sporten relativt sett, så har inte jag jättebra koll och min inställning hjälper ju inte heller till att hålla koll. Som sagt, upp till bevis när vi står här.
Ja, precis. Vi kör en liten snabb rundfrågning här då. Nu har vi hört vad Ossren tror om Emil och Jesper. Vad tror Tommy om de två?
Men jag tror att mycket ligger i var de är i form nu. Om man ska rikta fokus mot ett annat par i Henrik Hagman och Henke Johansson, så var jag Henke inne på det, vi pratade lite grann förra veckan, att han är ju stentaggad på att få tävla igen. Och har längtat mycket efter det sen i fjol. Och jag tror att Emil och Jesper på samma våglängd där, så kommer de ha nytta av sin rutin, precis som du är inne på, Nicke. Jag tror definitivt de kan vara med och fightas i toppen, men jag tror inte att de vinner, tyvärr.
Nej, precis. Elina då?
Alltså, jag sitter fortfarande och minns Linus och Karls runda förra året i Västervik. Det blir nog svårt att göra så mycket annat, tänker jag. Nu har Linus spenderat en hel helg i Filipstad också, så att kasta mellan träd, ja, det kan pojken. Så att, ja, vi får väl se, helt enkelt.
Ja. Om jag ska snöa in mig på Emil och Jesper, så tror jag inte att de kommer vara med i sluttampen, men jag tror att de kommer vara topp 10. Men alla som har lyssnat på den här podden vet hur uruselt dålig åtminstone jag är på att tippa saker, så att det där är ju ingenting att ta för någon sorts sanning. Men du, det här låter ju sjukt spännande, Åsren. Jag tycker att det ska bli, jag är råtaggad på att komma upp till Luleå igen. Och den här gången inte bara för att få se Serpentel utan även få se banan på Porschen, för det, på bilderna ser det fint ut. Din beskrivning gör att man blir lite så här, aha, ja men det här blir intressant att ta sig an faktiskt. Så att ja, nej, det ska bli otroligt ja, spännande helt enkelt, och vi kommer ju alla tre vara på plats där uppe.
Jag tror också att det kommer bli spännande, det kommer bli intressant. Jag hoppas verkligen det har varit målet. Jag hoppas verkligen att fler folk får upp ögonen för just Luleås banor. Både Serpent och Porschen. Då för Porschen kommer nu efter kommer att bli en, vi kommer att lägga till lite fler hål så att det blir nybörjarvänligt, och det är många studenter som spelar där, så att det är taskigt att lägga det här som en studentbana. Ja men varsågod, 260 meter par 4, lycka till. Och jag hoppas verkligen att, ja jo, så småningom kanske, men kanske inte det första man gör. Då kommer fler att köpa en ballista som sin första disk och tycka att det är konstigt men bara gå höger när man kastar forehand. Men det är framförallt det som är målet, att visa upp att det finns en riktigt fin bana här som håller hög klass och är utmanande. Sen om ni ändå ska hit i veckan så kan jag rekommendera en nattrunda. Solen ligger fortfarande ganska högt upp, så ja, i förrgår var jag och vice TD Anton, vi var och byggde lite grann, och sen så tog vi en runda där vid 11 snåre och körde till 1 på natten. Och då brukar det vara vindstilla, så det är dumt att träna under sådana förhållanden, för det är inte så på dagen, men det är fantastiskt härligt där att spela sådana gånger. Det var det jag skulle säga tidigare, men han som inte, jag tänkte mig inte för. Nu på torsdag så har vi faktiskt våran kvällsdisk, ligaspelet. Alla är hjärtligt välkomna där och gå med oss. Det finns inga restriktioner där heller, utan vill man komma så är den börjar 19.00, och ni är alla mer än välkomna att komma och surra skit och träffa träd med oss, för det är det man gör där.
Spelas på Serpentil?
Ja. Ja, jo, det är inga träd på Porsche.
Grymt. Det hade faktiskt varit kul och att om det kom lite folk och spelade den med er, kanske få lite insider tips också.
Hemmaluckorna.
Ja, men exakt. Grymt. Jag tänker att vi ska släppa iväg dig, Åsren, alldeles strax, om det inte är något annat du vill tillägga inför helgen.
Nej, jo, hål 1 på Porschen. Ja, det är för alla som lyssnar. Om ni har bläddrat genom vår Instagram så är vi djurvänner här, och vi tar hand om de små liven. Försöker i alla fall inte inkräkta så mycket. Och det är mycket änder där på hålet. Vi kommer att ha lite andmat eller fågelmat i TD-paviljongen där jag kommer att stå. Så kom förbi mig, hämta lite andmat, kasta det åt sidan så de slipper få en disk i skallen. Så får vi behålla dem. De lever ganska skyddat där, och det är tacksam. Vi är tacksamma att vi får låna den ytan och ha ett vattenhål, men vi behöver inte göra det på bekostnad av de små liven.
Det ska vi ta med oss, och förhoppningsvis de som lyssnar ska spela också. Mm. Grymt, då får vi tacka så mycket, och sen så ses vi till helgen.
Tusen tack för att jag fick vara med. Det var roligt för mig, och jag får väl säga som jag brukar säga, att det är väl mätt på banan.
Verkligen. Stort tack att du var med.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej
då.
Det var Ostren Katak som är TD för årets par SM i Luleå, som spelas på Serpentil och på Porsön. Ja, vad tyckte vi att det var relevant information?
Ja, verkligen. Man är ju lite smått skrämd nu för båda banorna. Ska man väl ärligt erkänna. Så det ska bli intressant det här. När man
du kommer
upp imorgon.
Älska Serpentil, Elina. Du kommer fullkomligt stortrivas där.
Det gäller bara att sätta linjerna också. Så throw and pray.
Precis. Jag tänker att vi ska inte säga hej då alldeles riktigt än. Utan vi ska ta vid att vi tar vid vid FPO och lägger lite fokus på damsidan inför helgen. Och jag tänker i vanlig ordning inte fråga Elina den här gången, utan jag tänker rikta mig till Nicke och höra vad dina tankar och vad din tro ligger någonstans.
Ja, det är ju 6 par med att spela. Och vad ska jag säga om det då? Det är jättesvårt att säga någonting rent krasst så där. Jag tror att det kommer nog stå mellan 4 par, tror jag, i slutändan. Och så, och där jag tror att såklart Matilda och Elina är ju ett taggat och regerande mästare. Sen har vi ju Caroline Friborg och Nathalie Engström.
Engman,
förlåt mig, Nathalie. Pia Andersson och Linda Emanuelsson går inte heller att bortse ifrån. Och sen Therese Molin och Emma Irene är ju också några contenders.
Ett par vi inte ska glömma här, Niklas, det är Jannica och Ida.
Ja, alltså de har jag för dålig koll på. Jag har alldeles för dålig koll på dem, ska jag vilja erkänna.
Ja.
Så att jag förstår inte varför jag fick frågan egentligen. Men...
Det är bara för att Elina är partisk.
Såklart.
Ja, precis. Nej, men jag tror i slutändan att det kommer stå mellan Matilda och Elina och Pia och Linda. Det är där. Jag tror att det är de två som kommer slåss om guldet i slutändan.
En repris alltså.
Men ni vet ju dåligt jag brukar vara på tippa, så det kanske inte alls blir så. Men jag säger det i alla fall. Och bolla tillbaks frågan till Tommy. Vad tror du?
Nej, men det är svårt att säga emot. Jag vill ju någonstans hoppas att Caroline och Nathalie får lite flow i starten på den här tävlingen, så att de också kan vara med. Sen ska man aldrig räkna ut Therese och Emma heller. Definitivt inte. Men jag tror att det i slutändan kommer att hamna och stå mellan Matilda, Elina och Pia och Linda.
Mm.
Vad är din känsla på det resonemanget, Elina?
Alltså, jag kan varken säga bu eller bä till det. Det låter rimligt. Det känns rimligt. Jag skulle väl... Alltså, utifrån förra året så är vi ju 4 av 6 par som var med då som är med nu. De 2 paren som inte var med är ju Caro och Nathalie, och även Emily och Susanne från Skellefteå som inte var med förra året. Men lite som du säger, Nicke, alltså Jannica och Ida har man lite dålig koll på. Jag vet att förra året pratade de om att de inte spelar, tränar eller tävlar så mycket. Ida har jag sett gjort en tävling i år som, ja, alltså med tanke på hur aktiv hon är så ska jag väl säga att det är bra gjort. De har ju högst snittrating av paren. Båda ligger ju runt 78, 8, 80 någonting, mellan 870 och 880. Sen är ju paret som deras grej. De kom trea i år, eller förra året kom de trea utan att ha tränat. Så ja, vi ska nog inte räkna bort dem. Men nej, sen är det ju som ni säger, alltså, ja, de som tävlar och tränar mycket skulle jag väl säga är jag, Matilda, Pia och Linda, Therese och Emma skulle jag nog säga.
Ja.
Den som lever får se.
Så är det.
Jag hoppas att ingen ska behöva avlida innan söndag.
Ja, man vet aldrig. Jag kanske bangar om nerverna.
Jag och ankarna ligger där med klivskalle.
Nej. Ja, nej.
Vi har också en i mitt huvud i alla fall en tvekamp mellan Oskar Dahlin, Elliot Jonsson och Max och Oskar på juniorsidan. Det känns som att det är där den största fighten kommer ske. Sen ska man inte räkna bort Gustav och Malte heller. Men så som framförallt Oskar har spelat senaste tiden och med det han kom ta med sig från Linköping och Motala, så tror jag att det inte är mycket som stoppar han och Elliot.
Nej, det är ju och jag menar, om man nu tänker att det är fritt fram och bomba på Porscheheden, så vet vi att både Oskar och Elliot har ju ruggit bra skjut i armen. Så att det ska bli spännande att följa dem också, såklart. Och har vi tur så får vi spela med någon av dem, Tom. Jag tror att vi är i samma pool som dem.
Mm.
Nämligen.
Kan vi få lära oss ett och annat kanske?
Ja, precis. Vi kanske får lära dem också hur man inte ska göra.
Ja, vi kan gå till håll 6 och pitcha ut kanske.
Precis. Ja.
Men Niklas.
Ja.
Eller det här är väl kanske upp till TD, eller jag vet inte ifall det står i stadgarna för hur paret som ska spelas. Men kommer vi gå mixade grupper första rundan?
Det tror jag inte.
Det tror jag inte.
För att förra året, första rundan, så gick ju jag och Matilda med ett annat par i MPO.
Det kan vara så att det blir mixat. Det kan vara så att det blir per klass, så att säga.
Mm.
Men jag ska väl lite säga, jag vet inte.
Okay.
Men jag tror att det är nog poolvis och att man mixar i poolen. Om det var så i fjol att ni gick med ett MPO-par första rundan.
Mm.
Jag hoppas att de gör så att det löper, eftersom att FPO ändå är 6 par, så delas det jämnt ut på 2 par i per kort, och så får förmodligen ett juniorpar i så fall springa tillsammans med någon från pool B i MPO då.
Ja, precis. Jag tänker också att det kanske vore den bästa och mest schyssta fördelningen.
Ja, för jag menar, det känns ju rimligare. Eftersom vi är 6 par så blir det ju 3 grupper.
Ja, precis. Det blir jämnt.
Sen så
ut.
Förstår jag ju ifall det är ojämna antal, säg att det är 5 par till exempel. Ja, då blir det ju en mixgrupp också. Men jag tycker väl att man ska börja tänka mer åt det och faktiskt bryta gamla vanor. Vi har alltid spelat mixade första rundan, och jag tycker kanske inte att det är nödvändigt längre.
Nej, då är jag med dig, Elina.
Jag är väl alla, åtminstone på förbundstävlingar, så kan jag tycka att det kanske inte behövs.
På samma sätt som att spelarmöten är utdött, så är även detta fall det också, om man frågar mig.
Mm. Och jag menar, visst, jag tycker det är jätteroligt att spela mixade grupper första rundan. För att ofta så träffar man sig om nya MPO-spelare man aldrig har spelat med. Och jag spelar väldigt avslappnat då, när jag inte liksom behöver mäta mig med någon. Men samtidigt så är vi ju på tävling för att tävla. Och då är det ju roligare att spela mot dem man tävlar mot redan direkt. Så att du kommer in i, alltså, ett mental game som är annorlunda. För jag menar, det är ju supermysigt för mig på NT i Mora och liksom gå runt med 3 stycken i master. Jag hade ju supertrevligt. Men det blir på något sätt att jag kopplar bort tävlingen.
Mm. Vilket i och för sig inte behöver vara till december alltjämt heller, ska tilläggas.
Mm, nej.
En liten snabb besvara. Jag vill besvara dig, Tom, angående med spelarmöten. Det jag tycker som det finns en finess med att ha spelarmöten, säg kanske 30 minuter innan det är tee off. Fördelen med det är att då vet man dels att alla är på plats och att man vet att informationen har gått ut till alla. Ha online spelarmöten är ju förkastligt om det kanske är 10-15% av startfältet som ser det.
Jo, men samtidigt tycker jag att det ska vara upp till var och en av spelarna. Man kan inte behandla alla, eller man ska inte behöva som TD behandla alla som barnungar och en förskoleklass, utan...
Nej, men det handlar inte om det. Det handlar mer om att om man har information om en OB-linje eller en...
Och ska det finnas tydlig information om det på hålkartan?
Ja, man kan tycka det. Men ibland så behövs det förklaringar, och då kan det vara bra att det har förklarats av en person till alla. Och ja, om då inte alla sett den, då uppstår en diskussion ute på hålet huruvida någonting har hänt och inte. Mm.
Och då finns det tydliga regler i PDGAs regelbok vad som gäller vid sådana situationer också. Ja. Jag tycker inte att det är relevant att stå samlade 90 pers en halvtimme innan rundan börjar när folk vill värma upp, för att det blir fel. Jag tycker att vi är förbi, det är passé.
Om det tar 5 minuter så tycker jag att det inte är ett problem. Men det gör jag.
Ja, jag står på Tommys sida här. Jag tycker om man ska ha ett spelarmöte så ska det vara ett digitalt.
Ja, alternativt har det kvällen innan.
Ja,
på en större
ännu
tävling.
Bättre. Ännu
ja,
bättre.
Det kan man också ha, men fortfarande så tycker jag inte att de här, om vi ska kalla dem för vanliga spelarmötena, att de är passé. Jag tycker att det finns en funktion med dem, men det beror helt och hållet på vilken bana det är och vad det är för typ av tävling också, ska tilläggas. Men det var ett sidospår. Vi är duktiga på sidospår, men jag gillar dem.
Det är en bra diskussion.
Skönt när vi inte alla sitter och bara håller med varandra hela tiden också, tycker jag.
Ja. Nej, men alltså,
vi håller inte med varandra nu.
Nej, det är det jag menar. Det är det som är skönt.
Nej, men alltså, jag tycker spelarmöten är bra, men som ni säger, antingen kvällen innan eller digitalt. För jag vill inte avbryta min uppvärmning för att stå still i 10 minuter när det bara är 30 minuter kvar. För att då kommer det bli så här att ja, men uppvärmningen jag gör innan det kommer vara orelevant. Och så kommer det ta 10 minuter och då klockan 20 i, då ska jag bara gå till mitt hål. Typ. Och liksom börja fokusera på det istället. Och då kommer jag vara stressad under det här spelarmötet. Och det vill man ju inte heller vara.
Nej, jag är på samma just där som faktiskt tar sig sen till starthåll de gångerna det är... shotgun start. Så jag tycker att någonstans värma upp det man vill värma upp, puttning eller kastning, ta det till hålet när du känner att du liksom, när det är optimalt för dig och din rutin. Om du vill vara där 20 minuter före 10 eller om du vill vara där 5 minuter eller 3 minuter innan, det är helt upp till dig. Men jag tycker inte att man ska pilla in ett fysiskt spelarmöte på plats där och då bara för att. Det finns ett klockrent exempel, Nicke, som du också har varit med på när vi var i Vännäs för några år sedan också, när folk inte var där och man satt och väntade in dem och tiden gick och det tog jättelång tid, man gick igenom hela banan, och det här är ingenting mot TD eller mot Vännäs, det var bara på den platsen det skedde, utan, och då blir det fel för mig. Man irriterar sig på att man inte får komma ut och köra liksom, när det är sagt en tid. Men det är jag som är tidsoptimist också.
Ja, nej, jag förstår exakt hur ni menar, men jag är sjukt kluven till att man bara ska slå på dem helt och hållet.
Det har gått jättebra under corona.
Ja, men det kanske är för att det har varit sådana banor som inte har krävt några, att det har varit några speciella insatser, eller att det har varit jättebra informativa hålkartor, vilket inte finns överallt, ska jag säga. Men det får vi ta ett annat program, känner jag. Nu laddar vi för par SM till 110%.
Det gör vi.
Ja. När kommer ni upp då?
Fredag innan lunch, hoppas jag.
Fredag lunch ungefär, ska jag säga.
Okej.
Sen blir det nog Porsche Heden först.
När man har energin kvar.
Ja, men jag känner att Serpent har man ju spelat och man har, jag upplever ändå att jag har rätt god koll. Tommy har spelat där en gång i år. Och där kommer vi som sagt kunna hjälpa varann också.
Mm.
Så att jag känner att det är nog mer Porsche-heden jag känner att jag vill lägga mitt krut på fullt ut. Och sen inte tömma sig för mycket heller på fredagen, eftersom att man ska hålla två runder lördag och sen en runda söndag.
Göra en genomtänkt runda istället för två
slams. Ja. Man kanske vandrar igenom, vi kanske vandrar igenom Serpent, kastar lite grann och tittar lite grann vad vi tänker och sådana saker. Men det får vi se. Vi ska inte avslöja för mycket. Vi ska ju vinna över alla, har vi tänkt. Okej. Nu är vi i slutet på avsnittet. Nu ska vi...
Jag vill bara fråga en grej till er båda. Vad ser ni mest fram emot med helgen?
Bra discgolf och träffa folk ser jag fram emot.
Alltså jag ser typ fram emot träningsrundorna.
Du ska spela SM för fan. Oj, ursäkta att jag svär.
Ja,
men alltså grejen är för att träningsrundorna, ja men då kan man spela med några kompisar, man har ofta väldigt roligt. Alltså jag får spela med Matilda, vilket jag älskar att göra. Vi får lägga upp en strategi, vi får liksom planera allting och ja. Alltså det är så här, det är ingen press. Vi ska lägga en bra plan. Och sen då, som sagt, att man får spela med sina kompisar. Det tycker jag är det roligaste. Sen, alltså lördag, söndag, då är det ju 100% tävling.
Mm.
Och det känns så himla underbart att ha Matilda med sig. För att vi gjorde det så fruktansvärt bra förra året. Med att liksom stötta varann och kompensera varann. Och liksom hitta vårat spel. Och jag tror att med träningen man har gjort nu senaste året så borde väl det ge någon typ av resultat också.
Jag är sådär, jag ser faktiskt fram emot såklart att tävla, det skulle bli sjukt kul. Och även då få träffa folk, och det är lite som dig Lina, det skulle bli kul med träningsrundorna också. Men sen att få slå på tävlingshjärnan, koncentration, fokus.
Lagspelet, Nicke. Alltså att vi får stå nära varandra och viska i varandras öron. Anheuser, Heiserbomb, forehand.
Gör inte flex. Så, Tommy.
Flexa A2-an nu, Tommy. Han bara, men jag har bara understabila A2-er. Har du med dig Veine, A2-an?
Nej, men jag har en 350 Glow Willman, eller 300 Glow. Robin Willman signatur. Så,
är den stadig?
Den är stadig. Jag vet inte längre. Jag hade två kortträffar idag när jag började spela.
Ja, för vi måste ha en stadig och två med i bägen, det vet jag. Som sagt. Det ska bli riktigt gött. Och jag ser fram emot det, för att jag och Tommy brukar vara lite smygbra i par.
Mm-hmm. Det enda jag ser framför mig är att Nicke håller på och viskar till Tommy. Bara, nej för helvete, nu får du ge dig!
Det brukar gammal faktiskt unge vara tvärtom. Men ja.
Det blir bra oavsett. Ja,
det ska bli otroligt roligt att få komma iväg. Se fram emot det här jättemycket.
Ja,
jag verkligen.
Med. Jag med.
Så nästa gång vi sitter här, då sitter vi väl här med tre guldmedaljörer. Får vi säga så?
Nästa gång ni hör oss i podden så kan vi väl skvallra om och spoila om att vi kommer nog kanske att släppa lite avsnitt under helgen också. Lite kortare avsnitt där vi bara går igenom runderna och så lite grann hur det har gått. För grejerna är med, nämligen.
Ett per dag är tanken.
Kul att vi har redaktionsmöte mitt under podden. Tack för info.
Jajamän. Vi kör stenhåll på det.
Japp. Yep.
Ja.
Det här var nytt för mig.
Tommy, ta oss in i avslutningen.
Ja, är det så att ni tycker att vart är vi någonstans? Nu har det gått för lång tid. Är det så att ni lyssnar och vill ha någonting att säga till om, så maila oss på kedjehusen@gmail.com eller skicka oss ett DM på Facebook eller Instagram. Vi vill tacka alla er lyssnare, precis som vanligt, att ni lyssnar på oss varje vecka. Det är det som gör så att vi fortsätter att producera och släppa nytt avsnitt varje vecka. Stort tack till Marcus Lindor och Emil Lennartsson för vignetter, jinglar och grafik. Vi vill även rikta ett stort, stort tack till våra patrons som fortsätter trilla in, som gör det lite lilla extra för att vi ska kunna göra det lilla extra för er. Era bidrag är ovärderliga för oss, och vill du som lyssnar bidra till vår utveckling av podden, då besöker du patreon.com/kedjaut och signar upp er. Det lilla gör mycket. Hej då. Puss och kram, kastanjeträd och så vidare.
Och Nicke, kasta inte kedja ut i helgen. Okej.
Okay. Nej, detsamma. Hej med er.
Har de kastanjeträd? Nej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.